Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan, nu är det dags för den utlovade genomgången av Wi-Fi-spårning och varför det kanske inte är så allvarligt.
Precis, ett nytt sånt här litet nedtoningsavsnitt, men ett avsnitt som våra lyssnare har liksom väntat på länge, åtminstone i 2 veckor mer än vad de hade önskat, eftersom vi var tvungna att ändra lite i planeringen när CrowdStrike bestämde sig att måla världen blå. Men nu är det äntligen dags, det är det vi kommer att gå igenom i veckans huvudämne av Bli säker-podden. Ni vet, podden som produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Och det är inspelat den 8 augusti. Det släpps i din poddspelare den 9 augusti. Bara för att vi inte har någon uppföljning av CrowdStrike så betyder det inte att CrowdStrike själva inte har det.
Nej.
Utan de har släppt en 12-sidig pdf som vi länkar till i beskrivningen.
Precis. Det är intressant läsning för oss som är intresserade. Men det är inget nytt egentligen i den som är värt att lyfta så här i podden. Så vi nöjer oss med att säga, titta i show notes om ni vill läsa mer om de tekniska skälen som egentligen orsakade den här incidenten.
Vi får väl ändå säga att de är rätt kommunikativa, CrowdStrike.
Ja, och som jag tror att jag sa i första avsnittet vi gjorde om CrowdStrike-incidenten så är det helt avgörande för huruvida de ska kunna återvinna förtroendet. Så de får ändå, guldstjärna kan vi inte dela ut, men en tum upp kan de få för att de har publicerat den här rapporten.
Mm. Tredjepartskakor, tredje gången gilt. Mm. Vi har ju pratat om hur Google hanterar dem dels historiskt men också eventuellt i framtiden när det kommer till Chrome.
Ja, inte bara eventuellt. De har sagt att vi kommer att sluta den här utfasningen av tredjepartskakor. Under överblickbar framtid så kommer Chrome att fortsätta stödja tredjepartskakor.
Men de har sagt att det eventuellt kommer att bli någon form av ansvar för oss som användare.
Couldn't care less.
Nej, men det gör jag. För jag har nämligen en fråga till dig, Karl-Emilika, om dessa tredjepartskakor i Chrome.
Ja.
Jag vill vara säker på att jag har avaktiverat dem i min Chrome, för jag är ju en Chrome-användare.
Varför?
Ska vi ta det nu, eller ska jag försvara Chrome, är det så?
Du kan ju nämna varför du väljer att köra Chrome så här 2024. Och alltså, jag har ju själv varit Chrome-förespråkare. I början av den här podden så var till och med Chrome den webbläsaren som jag själv använde. Det var innan Firefox fick bukt med sina problem och jag återvände till Firefox. Men nu, 2024, alltså, känner du det inte lite... Känns det inte lite ute, alltså, att använda Chrome?
Ja, men det handlar ju mycket om att jag som Apple-användare hade kanske naturligt använt Safari. Men jag körde länge Mac OS på datorn och Android på mobilen. Och då var ju Chrome det mest naturliga att använda. Andra anledningar är att jag hade tillägg som jag behövde använda som inte fanns till Safari och inte heller Firefox.
Du pratar fortfarande om saker som hände. Varför kör du Chrome fortfarande?
Och slutligen också så att Safari inte tyckte funkar så bra. Men nu är det ju dags att förändra det kanske. Och då har jag funderat lite, för jag använder inte Android längre.
Nej.
Jag har en Windows-dator hemma som jag aldrig är igång. Och då är det ju så, behöver jag cross-platform och därmed kan använda Safari om jag inte behöver det? Annars så är det Firefox som gäller, eller?
Ja, eller Vivaldi eller Brave. Det finns ju många mer integritetsvärnande alternativ jämfört med Chrome.
Vi får väl se kanske alternativen här strax. För nu så vill jag fokusera på Chrome. Mm. För jag har nämligen stängt av tredjepartskakor själv sen innan.
Och det rekommenderar vi ju alla våra lyssnare att göra. Alltså, och om ni använder Chrome för att ni föredrar Chrome, vilket är... någonting som många gör, det är bevisligen till och med Peter föredrar Chrome, då går det att stänga av tredjepartskakor manuellt.
Det är den största webbläsaren till antalet användare.
Oh ja, med råge.
Då är min fråga till dig, jag har 2 frågor runt detta. Det ena är, har jag gjort detsamma då som Apple har gjort i Safari och Mozilla i Firefox när det kommer till tredjepartskakor? Är det detsamma att stänga av det? Jag gör det själv som de har gjort på liksom från sitt utvecklarhåll.
Med tredjepartskakor, ja. Men tredjepartskakor är ju bara en sak som används för att spåra dig. Så om du kollar på till exempel privacytests.org så kan du se vilka olika åtgärder som olika webbläsare har vidtagit som standard, som alltså är förinställningarna för att motverka spårning av dig som användare. Och bara för att du stänger av tredjepartskakor så betyder det inte att du får alla de andra fördelarna som du får om du använder någon av de här andra webbläsarna och deras standardinställningar. Du ser här i översikten som vi länkar till att det är framförallt Brave och Mullvads browser som har de bästa förinställningarna ur ett integritetsperspektiv.
Okej. Nästa fråga är ju då, jag fick valet att ha kvar tillåt att relaterade webbplatser ser din aktivitet i gruppen. Mm. Den är lite svårtolkad. Vad innebär det?
Du skickade faktiskt den frågan till mig för att jag skulle kunna förbereda det. Och det var tur att du gjorde det, för att jag hade ingen aning om vad den där inställningen egentligen syftade till. Och citat, ett företag kan definiera en grupp av webbplatser som kan använda cookies för att dela din aktivitet i gruppen. Slutcitat, det gör mig inte heller mycket klokare. Men jag kollade på vad det egentligen innebar under ytan och kunde konstatera att det här är någonting som Google har uppfunnit för att kunna låta två stycken webbplatser som ägs av samma företag eller driftas av samma företag dela cookies. Och det här tänkte jag först att det här låter faktiskt riktigt illa. Men sen upptäckte jag att det var inte så att en webbplats själv kunde definiera alla andra webbplatser som den skulle kunna dela cookies med. För det hade gjort den här blockeringen av tredjepartskakor i princip onödig. Den hade gjort den verkningslös vore det till att leta efter. Utan det är så att i Chrome, då finns det en samling med associerade webbplatser. Webbplatser som Chrome bundlar in, alltså som Google själva lägger in i Chrome, som är definierat att de här hänger ihop. Och det är inte många webbplatser som det här berör. Det är alltså typ något hundratal. Jag hittade inte några som var speciellt relevanta för Sverige, men jag hittade för Norges del att Schibsted hade definierat prisjakt.no och mittanbud.no som sådana här webbplatser som hör ihop, så att du kan logga in på den ena och så är du fortfarande inloggad på den andra. Det finns mycket bättre lösningar för det, men det är det som jag misstänker att de använder det för här. Och i motiveringen till varför de här två webbplatserna ska höra ihop så skriver Schibsted att citat, site owned by Schibsted with shared SSO, det är single sign-on, across Schibsted Norway's sites and common branding that clearly shows the relation between sites, slut citat. Så det här är en funktion som gör att Schibsted, som är liksom en jätte som äger många tidningar, kan låta de här olika webbplatserna höra ihop med varandra kakmässigt också. Och för att svara på din fråga så finns det ingen anledning att tillåta det.
Men det
var inte så allvarligt som jag trodde vid en första anblick, för att det är liksom bara ett hundratal sajter som ligger i den här listan. Vilket självfallet kan växa, men jag vet faktiskt inte ens varför Chrome har lagt till den här funktionen. Men den ser inte ut att fylla någon vettig funktion, stäng av den.
Stäng av den. Den stängs av också, såg det ut som automatiskt. Eller den var avstängd hos mig i alla fall.
Okay.
När jag hade avaktiverat tredjepartskakor. Mm. Vi fortsätter med just Chrome. För nu är det ju dags, tycker de i alla fall, att skrota manifest version 2. tillägg. För nu är det manifest version 3 som gäller för Chrome snart i alla fall och ingenting annat.
Mm. Vi gjorde ett specialavsnitt, eller ett vanligt avsnitt, men fokuserat på just manifest version 3-tillägg och vad det innebär för våra webbläsare. Det är avsnitt 182 och det ligger såklart en länk till det i våra show notes. Kortfattat så kan jag säga att poängen med de här nya manifest version 3-tilläggen är att göra tilläggen säkrare. För manifest version 2-tilläggen har fått göra lite vad som helst. Det har varit lite vilda västern. Och väldigt generaliserande så kan vi säga att poängen med manifest version 3, det är att tillägget, det ska inte göra saker själv på webbsidan som visas, utan tillägget ska säga åt webbläsaren, gör det här åt mig. Och Google, som styr Chrome-skutan, har sagt att de ska fasa ut stödet för manifest version 2-tillägg helt och hållet. Och i maj 2024 så meddelade de att de nu satsar på att ha utfasningen klar i början av nästa år och ta bort det undantag som de gör för företag i juni nästa år. Det här har nu börjat märkas för användare. För att om en användare nu vill installera ett tillägg som inte har moderniserats, gjorts om till ett manifest version 3-tillägg, då får användaren upp en varning i Chrome Web Store där användaren installerar de nya tilläggen, där det står att, citat, stöd för detta tillägg kanske upphör inom kort eftersom det inte följer rekommendationerna för Chrome-tillägg, slutcitat. Och anledningen till att de säger stöds kanske snart inte längre, det är att de förväntar sig att utvecklaren kanske uppdaterar tillägget så att det använder manifest version 3 istället för manifest version 2. Om användaren går in och kollar bland sina installerade tillägg i Google Chrome, då finns det en motsvarande varning där på de tilläggen som inte stödjer manifest version 3 eller som inte använder manifest version 3, där det står, citat, det här tillägget stöds snart kanske inte längre. Ta bort eller ersätt det med liknande tillägg från Chrome Web Store. Slutcitat. Så om ni använder Google Chrome, då kan ni gå in och kolla bland era tillägg och se ifall ni har något tillägg som inte är manifest version 3-baserat och därmed kommer sluta fungera i Google Chrome om inte tillverkan av tillägget uppdaterade.
Syftet är ju att göra säkrare Chrome.
Ja, precis.
Och vad innebär det då för oss slutanvändare när det kommer till tillägg?
Det innebär egentligen inte jättemycket. Det innebär bara att det blir en blåslampa i rumpan på de här tilläggsutvecklarna så att de ser till att modernisera sina tillägg. Och jag har kollat på de tilläggen som vi har rekommenderat på senare tid här i Bli säker-podden. Till exempel Bitwarden, ProtonPass, OnePassword, DuckDuckGo, Privacy Essentials och Proton VPN. Alla de är redan klara. Jag nämner inte Mullvads webbläsartillägg här, för det finns inte ens till Chrome. Och när det gäller Firefox så kommer Firefox behålla stödet för manifest version 2-tillägg. Firefox stöder redan såklart manifest version 3, men de kommer bibehålla stödet för manifest version 2, vilket Chrome inte kommer göra. Så av de tillägg jag har, som vi har rekommenderat här, så hittar jag bara ett tillägg som inte är färdigt, och det är Simple Login. Så Simple Login, de måste se till att under det kommande halvåret uppdatera sitt tillägg. Men det finns ju ett stort undantag. Ett stort problem i det här sammanhanget. En stor sak som har gjort att det här faktiskt har rapporterats om en hel del, åtminstone på tekniksajter i veckan. Och det är tillägget uBlock Origin. Den här fantastiska innehållsblockeraren som vi har rekommenderat många gånger, som vissa också använder som en annonsblockerare. Den stödjer inte manifest version 3. Och som jag sa i specialavsnittet vi gjorde om manifest version 3, så kommer den heller aldrig att göra det. För uBlock Origin kan inte sköta all den filtrering som uBlock Origin gör med de verktyg som Manifest version 3 tillåter. På grund av sättet som Manifest version 3 begränsar vad tilläggen kan göra kan inte uBlock Origin fylla sin roll. Och det innebär att uBlock Origin inte kommer fungera i Google Chrome från och med någon gång nästa år.
Har vi något alternativ då?
Ja, alternativet är ju att köra Firefox istället, för att där kommer uBlock Origin fortsätta funka, och uBlock Origin fungerar dessutom mycket bättre i Firefox, vilket ni kan läsa mer om i en artikel som jag länkar till här från våra show notes. Eller så kan du välja en webbläsare som har inbyggt filterstöd, till exempel Vivaldi eller Brave har inbyggda filterlösningar. Eller så kan du välja att installera ett tillägg som heter uBlock Origin Lite. Och det är inte en ersättare till uBlock Origin, för att uBlock Origin kommer leva vidare. Men utvecklaren av uBlock Origin har skapat en Lite-version som gör allt det som uBlock Origin kan göra med Manifest version 3s begränsningar. Så du får många av funktionerna som finns i uBlock Origin med uBlock Origin Lite, men inte alla. Och jag vill här passa på att varna för att om ni söker efter uBlock Origin i Chrome Web Store så kommer ni hitta ett tillägg som heter uBlock också, som inte är uBlock Origin. uBlock Origin och uBlock Origin Lite, det är de här två populära öppen källkods innehållsblockerarna. uBlock, det är inte relevant överhuvudtaget idag. Om ni behöver göra, om ni är kära uBlock Origin-användare och vill fortsätta använda det, byt till Firefox, eller på sikt så kommer ni få en begränsad version som då är uBlock Origin Lite i Chrome.
Vet du vad det innebär att göra en Nicka-style på jobbet?
Nej, det vet jag inte.
Det är alltså att köra Firefox, uBlock Origin och Bitwarden på jobbet.
Men det tycker jag låter som en alldeles utmärkt idé.
Detta har myntats och kommer att varumärkesskyddas.
Jaha, av vem?
Ja, alltså den lyssnare som kom på det, tror jag.
Jaha,
ja,
okej.
Okay. Det är klockrent. Köra Nicka-style. Det kan man ha som en sån onboarding här. Och glöm inte att vi ska göra en Nicka på detta. Ja du, nu är det alltså dags för veckans huvudämne. Mm. Och det kommer ju från det faktumet att vi för några veckor sedan pratade om publika nätverk som hade klonats. Mm. Det var någon som hade klonat ett nätverk genom att använda samma nätverksnamn, SSID, på i detta fallet australiensiska flygplatser. Och den australiensiska polisen gick då ut med rekommendationen att stänga av den här funktionen i våra mobiltelefoner och kanske datorer som ansluter automatiskt till wifi-nätverk. Du tonade ner riskerna med detta. Mm. Och du la också till en grej som bara i förbifarten, tror jag. Om du inte jobbar i försvaret.
Ja.
Och det här är ju många som har frågasatt då varför just dem och så. Och det är väl dags att utveckla den tankegången här.
I avsnitt 256, då gick vi igenom varför det inte är längre lika riskfyllt att använda publika wifi-nät. Men det finns fortfarande ett integritetsrelaterat problem. Ett problem som inte är speciellt stort för många, för att problemets omfattning har reducerats rejält. Men som ändå de som jobbar med någonting där det kan finnas spioner som vill kartlägga hur de rör sig bör vara medvetna om. Och då tänkte jag specifikt på de som jobbar inom försvaret. De bör vara medvetna om de här riskerna. Och kanske också hur riskerna har minskat med tiden. För att de risker som vi såg för 10 år sedan är mycket, mycket mindre idag jämfört med för 10 år sedan. Så jag tänkte att vi dedikerar veckans huvudämne till att gå igenom från grunden. Vilka är de spårningsrelaterade riskerna med publika wifi-nät och automatisk anslutning till kända wifi-nät, nätverk som du har kopplat upp dig mot tidigare? Det här är alltså inte någonting som är relaterat till att du får ditt konto kapat eller något sånt, utan det här är risker som är relaterade till att någon kan spåra hur du har rört dig runt omkring i världen. För att vi ska förstå det här, då måste vi först och främst förstå hur våra mobiltelefoner upptäcker att det finns ett trådlöst nätverk i närheten som de har anslutit till tidigare. Och det gör de med hjälp av en av två metoder. Den första metoden, den kallas passiv upptäckt, och det innebär att mobiltelefonen, den lyssnar efter trådlösa nätverk som skickas ut av accesspunkter eller hemmaroutrar. Och hemmaroutrarna och accesspunkterna, de skickar till och från ut ett litet meddelande där de säger: hej, här är jag och jag har det här nätverket som heter JavaNetty Office och det som heter Nika Systems Guest och det som heter Peters hemnätverk. Är det någon här i närheten som vill ansluta till det? Och om mobiltelefonen har något av de här nätverken i listan över redan kända nätverk, då säger den: ja, jag vill ansluta till det nätverket. Och så blir det klart. Det andra sättet, det kallas passiv upptäckt. Aktiv upptäckt. Passiv upptäckt var det vi gick igenom. Aktiv upptäckt, det innebär att mobiltelefonen istället först skickar ut ett meddelande där den säger: hej, här är jag och jag skulle jättegärna vilja ansluta till ett valfritt wifi-nätverk som har ett namn. Och då reagerar accesspunkterna och routrarna i närheten med: oh, nej men, det är ju jag! Jag har ett trådlöst nätverk med ett namn. Jag har JavaNetty Office, jag har Nika Systems Guest, jag har Peters nätverk. Vill du ansluta till något av de här? Och då säger mobilen: jajamensan, det vill jag. Och så är det klart.
Här, ni som lyssnar på podden, kolla tidsmarkeringen, gå in på YouTube-kanalen istället och se Karin Mikas minspel här. Det är bra.
Ja. Oavsett vad, resultatet är att mobilen kan ansluta. Men när mobilen gör den här kommunikationen, då avslöjar den samtidigt sin MAC-adress. Och MAC-adressen har inte någonting med Macintosh eller MacBook att göra, utan det är ett unikt nummer som tillverkaren har satt på nätverkskortet. Det är som ett personnummer på nätverkskortet. Och när mobiltelefonen försöker hitta trådlösa nätverk att ansluta till, då skickar den ju ut de här förfrågningarna och avslöjar då sin MAC-adress. Och det innebär att om en spion avlyssnar all radiotrafik som skickas, då kan spionen följa hur mobiltelefonen rör sig. För först är mobiltelefonen i närheten av accesspunkt 1, sen är den i närheten av accesspunkt 2, sen är den i närheten av accesspunkt 3. Och det är någonting som till och med har använts av till exempel stora gallerior, köpcenter, för att spåra hur användare rör sig. Det är ju lite av ett integritetsproblem och därför har det kommit en lösning. Och jag kan nu ge det betryggande beskedet att den här lösningen skyddar er alla. Den heter MAC-adressrandomisering och den introducerades i iOS 8 2014 och i Android 8 2017. MAC-adressrandomisering gör att när mobiltelefonen ropar ut att den vill ansluta till ett trådlöst nätverk som har ett namn, då ljuger den om vilken MAC-adress den har. Den säger en annan MAC-adress än sin riktiga. Och det är först när den kan ansluta och har upprättat anslutningen till det trådlösa nätverket som den erkänner att du... Jag ljög. Min riktiga MAC-adress är den här. Förlåt. Och det löser merparten av det här problemet. Men det är inte hela problemet. För mobiltelefonen avslöjar ju den riktiga MAC-adressen när den har upprättat anslutningen. Och det gör att om någon spionorganisation har kontroll över många olika accesspunkter, då kan mobiltelefonen ansluter automatiskt till dem för att det är kända nätverk. Då kan de här spionerna kartlägga att, ja men vänta här nu, först dök den där mobiltelefonen upp hos oss i Oslo och sen dök den upp i Stockholm och sen dök den upp i Helsingfors. Här har vi alltså någon som tycker om att turnera runt i Norden. Inte ett problem för vanliga människor, men som kan vara ett problem för de som jobbar inom försvaret. Det här ville självfallet Apple och Google också lösa. Så med iOS 14 som släpptes 2020 och Android 10 som släpptes 2019 så hittade de på en lösning på det. Och det är att de avslöjar inte, de ser till att mobiltelefonen, den avslöjar inte sin rätta MAC-adress. Den fortsätter ljuga om vilken MAC-adress den har. Dålig relation här, byggt på lögner mellan mobiltelefonen och accesspunkten. Men mobiltelefonen fortsätter ljuga om vilken MAC-adress den har. Så därmed är även det problemet nästan löst. Och varför säger jag nästan? Jo, för det finns ett problem kvar. Och det är ju att om någon har en accesspunkt som mobiltelefonen ansluter till varje gång den passerar, till exempel på ett café eller på ett kontor, då kommer ju mobiltelefonen att upprätta den anslutningen till den accesspunkten varje gång den passerar. Och även om mobiltelefonen ljuger om vilken dess MAC-adress är, så kan den som driver nätverket säga att men det är samma mobiltelefon som kommer förbi här gång på gång på gång vid de här specifika tillfällena. Och det kan ju också vara ett problem ur ett personligt integritetsperspektiv. Lösningen kommer i iOS 18, alltså höstens uppdatering till iOS. Och det är att användaren kan slå på en funktion som gör att mobiltelefonen byter MAC-adress för det specifika nätverket till och från, så att det inte går att spåra just den användarens mobiltelefon. För den ljuger och hittar på nya MAC-adresser när den kommer till nätverket nästa gång. Det här finns som en utvecklarfunktion i Android 11 också. Man måste slå på den manuellt. I Android 12 är den påslagen som standard för vissa nätverk. Och jag lägger en länk i show notes till er som vill veta mer om just det. Men det här är någonting som är under utveckling för att täppa till det där sista MAC-adressrelaterade integritetsproblemet. Men det är inte det enda integritetsproblemet. Det finns ett SSID-relaterat problem också, eller fanns åtminstone, nämligen SSID-läckor. Alla ni lyssnare, ni har ju valt era namn till era publika wifi-nät, till exempel Pretty Fly for a Wi-Fi eller It Hurts When IP, någonting sånt.
Jaha, det är inte bara min granne som var unik där, utan det är fler som har kommit på It Hurts When IP.
Ja, men många har ändå unika wifi-nätverksnamn. Och det var förr i tiden ett problem. För du minns jag sa att mobiltelefonen, när den gör en aktiv upptäckt av publika wifi-nätverk, ropar ut, jag vill ansluta till något nätverk som har ett namn. Ja. Och så svarar accesspunkten att nej, men jag har ett nätverk som har ett namn. Så var det inte förr. Förr ropade mobiltelefonen på fullaste allvar ut, hej, jag är den här mobiltelefonen och jag vill ansluta till ett nätverk som antingen heter Javanetti Café, Nika Systems Office, Peters Hemnätverk eller Pretty Fly for a Wi-Fi. Fatta vilket integritetsproblem det var.
Den skickade ut allt den hade varit ansluten
ja,
till då.
Ja, boom, rakt ut i luften hela tiden, så att någon som satt och avlyssnade nätverket kunde se, okej, här har vi en lista med alla nätverk som den här mobiltelefonen har varit ansluten till. Och eftersom den listan där var ganska unik per enhet, så var det lätt att använda för att avslöja en specifik mobiltelefon. Eller ännu värre, exakt var den mobiltelefonen hade befunnits. För det finns en jättebra webbplats som heter wiggle.net. Där kan man gå in och se namnen på olika wifi-nät som finns runt omkring på hela jorden. Det här är crowdsourcad information, information som har samlats in av användare av Wiggles Android-app, som automatiskt liksom lägger ut på en karta var olika wifi-nät finns. Så om man kollar till exempel Bjuregatan 48 där vi har vår studio, där kan man se att där finns det ett wifi-nätverk som heter Javanetti. Det är alltså namnet på vår testorganisation. Det här var ett stort problem och det var någonting som IFF uppmärksammade i juli 2014. Då publicerade de en artikel som heter "Is your Android device telling the world where you have been?" Och då hade de gått igenom hur olika mobiltelefoner råkade avslöja hela den här listan. Det var inga iPhones som avslöjade listan, men till exempel Google Nexus 4, Google Nexus 5, HTC One, Samsung Galaxy Nexus, alla de läckte vilka wifi-nät som de hade varit anslutna till. Så det här, det var ett stort problem. Men efter att det uppmärksammades så har de stora operativsystemstillverkarna försökt att åtgärda det. Och det absolut senaste exemplet på en sån här läcka som jag har lyckats hitta, det var i ett research paper från maj 2016, där de som skrev det här research paperet hade upptäckt att iPad 2, och nu menar jag så inte iPad Air 2 utan gamla iPad 2, andra iPaden som släpptes, och OnePlus One, de läckte den här listan över wifi-nät när de väcktes från sitt sömnläge. Och anledningen till att de troligtvis läckte det när de vaknade ur sömnläget var att då ville Apple eller Google att det skulle gå snabbare att hitta de här nätverken som de tidigare hade varit anslutna till. Men på mobila enheter så är det här numera löst. Och det gör att vanliga användare behöver inte oroa sig för att de läcker alla sina nätverksnamn som de har varit anslutna till och berättar överallt var de har varit i världen. Men det finns ett problem kvar, som vanligt. Ett avslutande men. Om du tänker dig att mobiltelefonen gör så som jag sa att den gör numera, att den bara ropar ut, jag vill ansluta till ett trådlöst nätverk som heter någonting. Finns det något sånt i närheten? Då gör ju det att mobiltelefonen bara kan upptäcka icke-dolda wifi-nät. För du vet, du kan dölja ditt wifi-nät så att det inte syns i listor som dyker upp i mobiltelefonen när du söker efter trådlösa nätverk. Men om nätverket är dolt, då kan mobiltelefonen inte hitta nätverket när den ropar ut på det där sättet. Det gör att om du med din mobiltelefon vill ansluta till ett dolt trådlöst nätverk, då ska du vara medveten om att från den stunden så kommer din mobiltelefon att ropa efter just det nätverksnamnet om du har påslaget att ansluta automatiskt till trådlösa nätverk. Och det kan vara ett problem, för det nätverket kan ju heta, även om det är dolt, till exempel Nikka Systems Office, och då vet alla som hör att du ropar efter finns Nikka Systems Office här, eller din mobiltelefon ropar efter finns Nikka Systems Office här, att okej, du har varit ansluten till en nätverk som heter Nikka Systems Office. Lyckligtvis har Google varit riktigt duktiga här. Och det här visste jag faktiskt inte, men när jag höll på att testa att lägga in ett dolt nätverksnamn på min Google Pixel-mobil, då fick jag upp en varning. Och det stod så här, citat: om routern inte sänder ut ett nätverks-ID, men du vill ansluta till nätverket i framtiden, kan du ange att nätverket ska vara dolt. Detta kan innebära en säkerhetsrisk eftersom mobilen regelbundet sänder ut en signal för att hitta nätverket. Slutcitat. Så guldstjärna till Google för att de uppmärksammar användarna om att här finns det problemet kvar. Problemet är löst i övrigt på Android, men här finns problemet kvar. Och samma problem finns kvar på iOS också. Men sen iPhone 6S så ropar den åtminstone bara ut att den letar efter just det här specifika dolda nätverksnamnet om det finns ett dolt nätverk i närheten. Så ett steg i rätt riktning, men jag hoppas att Apple anammar just samma lösning som Google har valt, att de faktiskt varnar användaren uttryckligen om det skulle vara så att användaren försöker lägga till ett dolt trådlöst nätverk. För det har ju i du vet, det finns många myter om trådlösa nätverk. Att du ska använda MAC-adressfiltrering för att skydda ditt nätverk. Det är trams. MAC-adressfiltrering används för att administrera och strukturera nätverk, inte för att skydda nätverk. Eller att dölja wifi-nät. Du har säkert sett den rekommendationen också någon gång. Att, ja. Kom ihåg att dölja ditt wifi-nät så att inte någon annan ansluter till det. Trams. Och med tanke på det här, det rådet kan ju då till och med vara direkt kontraproduktivt. För då är ju risken att användaren plötsligt börjar identifiera att användarens mobiltelefon rör sig runt omkring på jorden för alla spioner som avlyssnar det som skickas i trådlösa nätverk. Så bra av Google att lägga till den varningen. Och jag hoppas att det här svarade på de frågor som ni hade kring spårning på trådlösa nätverk. Ber om ursäkt för att ni fick vänta några avsnitt på att få den här genomgången. Men jag lägger såklart hela skulden på CrowdStrike.
Det är många som har gjort det de senaste veckorna.
Och sen kan jag kompensera det hela med att bjuda på ett nytt avsnitt av Bli säker podden redan nästa vecka. För då kommer det ett nytt avsnitt av podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går rakt ner i din poddspelare. Tack så mycket för att du har lyssnat.